Staffans av Kylian Mbappé och George Weah. Välkommen till Overtid. Mitt namn är Dimitri och med mig är Marie.
Hej, hej.
Hej. För en kamp. En actionfylld kamp. Många skador, många som hoppar att de kan komma tillbaka till fotboll. Det var en sick kamp. Domar som får en null i karaktär av mig. Det var sick kamp. Bara snacka om det. Men PSG till slut vinna i Monaco på Stade Louis II. En fantastisk kamp, eller hvis du ser på resultatet, ja. Och så det fortsatt rekorden för Luis Enrique, aldrig tappt på bortabane i ligan. Så sista gången vi tappte borta var under Galtier, du kan tänka dig hur länge det är. Så väldigt bra rekord, väldigt bra kamp att avsluta året med. I ligan i vart fall. Vi är toppen av ligan. Så det är mycket bra. Men också små ting vi kan snacka om.
Det är alltid små ting vi kan snacka om. Men jag tror en ting vi kan peka ut först och främst om domaren är att detta var också domaren vi hade mot Marseille. Som gav ett rött kort till Marseille på grund av det sparket i bröstkassen till Marquinhos, som också såklart var ett uhell, för detta var ett sånt Zlatan-mordförsök. Men jag syns det är helt crazy att det fick ett direkt rött kort och det här inte fick ett annat gult kort. Så, så ja, ja. Men som du säger, mycket bra att ta tag i, så kanske vi ska börja med det.
Men att han får ett gult kort för det, men inte rött, det är det som, alltså, hvis han gav ingenting, jag vill ha förstått det, sant? Att okej, det var en helt fel, sant? Det var som meningen, så det är ingenting. Men att ge han något, det betyder att det är något som har skett där, och det var något farligt spel han har gjort, så där är det rött. Inte gult, alltså, hur ska han få tjäna rött kort då? Är det så att när Donnarumma har inte puls längre, så då är han rött?
Ja, speciellt när du ser att han har ett sykt stort märke rätt över ett öje.
Hela ansiktet hans är... Ja. Såg du bilden på natten?
Ja, ja, det är helt... Det är ju helt rart att...
Men alltså, det är inte bara kutt och sånt, men tänk på hjärnrystelse, visionsskade, sånt. Det är många ting som det kan vara. Men ja, vi snackat lite om Donnarumma och vi snackat om domaren. Så vi vet att Donnarumma spelade, eller startade kampen i vart fall, i mål. Safonov kom in efter den... uhall, eller kan vi säga mordattempt av Singo, och så ja, men till han kom ut och de hade en OK-kamp, inte något sån dålig, väldigt bra. Han var, vi kan se att han var väldigt motiverad mot att han kom ut många gånger, fick bollen sånt en mot en, så ja, han var god. Hakimi från starten på höjre back, som höjre back. João Neves började som vänster back, och så Marquinhos och Pacho bak. Mittbanan var Zaire Emery, Ruiz och Vitinha, och de tre framme Doué, Dembélé och Barcola.
Jeg synes det som var veldig interessant med den starting eleven er hvor mye endring vi så på banen, hvor mye vi så Zaire Emery og João Neves bytte, Désiré Doué droppe og så kom jeg fremover igjen, samme med Barcola som også droppet veldig mye og så kom fremover igjen. Og det er litt sånn som det du har sagt før, den eneste som virkelig har en fast stilling er Dembélé, som står veldig fast ved linjen sin.
Men Dembélé, denne kampen, han flyttet seg veldig mye. Han startet
til det.
På høyre siden, spilte litt som spiss, også til venstre siden når Ramos kom inn.
Så jeg synes det er veldig interessant å se at dette laget faktisk klarer å gjøre det vi har feilet på mange, mange ganger på rad I PSG og faktisk har en veldig sånn roterende lagformasjon. Mm-hmm. Og akkurat I dag så funker det veldig bra. Fordi for eksempel en spiller som Zaire Emery, som har blitt veldig kritisert I det siste, synes jeg leverer en veldig bra kamp I denne kampen. Han bra posisjonert, han klarer den rollebytten med Joao Neves fint, og han viser hvorfor vi var så entusiastiske for han I forrige sesong, og også noen ganger denne sesongen, og han viser hvorfor han I PSG, og hvorfor vi forlenget kontrakten hans.
Ja, Dembélé som du nevnte, han hadde en veldig bra kamp, ja. Skårte og to mål. For meg han var på hans beste.
Ja.
Men på motsatt side, Barcola, han sliter fortsatt litt og kommer I form, eller I den formen som vi ble vant til I begynnelsen av sesongen. Doué, han gjorde en superbra kamp. Altså, for meg, Doué hadde en kanskje bedre kamp enn Dembélé. Når du tenker på hva forventningene og hva han klarer å levere. Men med Dembélé så det forventet av han at han skal ta initiativ og ta sant? Han den med mest erfaring fremme, så du føler at han må nesten levere det han leverte I denne kampen hver eneste gang han på banen.
Så, men jeg synes det var veldig kult å se at han gjorde to ting vi ikke har sett fra han på lenge. Han skårte et veldig nummer 9-mål på det første målet sitt, som veldig bra, og så at det ikke bare Gonzalo Ramos som kan sette disse målene inn. Vi har også en Dembélé, vi har også disse spillerne, fordi vi kan ikke være helt blinde for faktum at kanskje Ramos ikke kommer til å være, liksom, være der alltid. Og det andre målet hans veldig sånn hastighetsmål, han kommer liksom løpende fremover og setter målet inn rent og pent, og vi går litt bort fra den veldig driblende, veldig overkompliserte Dembélé-en, og går inn I veldig sånn mye mer ren og mye mer enkel fotball, og jeg synes det veldig kult å se fra han.
Ja, Hakimi?
Hakimi, så langt, vår beste spiller denne sesongen, punkt.
Ja, enig. Solid kamp, han gjorde alt riktig. Han tar skudd, han veldig god offensiv når han løp tilbake, og han spilte veldig bra og gjorde en superbra defensiv rolle der også. Eneste ting bak I den bakfire vi hadde Marquinhos, jeg tror han hadde verste kamp denne sesongen. Han var veldig uheldig, eller veldig sånn sen I taklingene. Feilposisjonert, passningene hans var ikke helt 100%, altså første målet du kan se, det var en feilpassning av han, og så klarte ikke å stoppe spilleren etter det, og så det var sånn, ja, straffe på grunn av han, så det sånn mange ting som skjedde som gjorde at han hadde ikke hans beste kamp. Det betyr ikke at vi må selge han og bli kvitt av han, men en liten sånn dipp I hans sesong. Om han litt sliten, fordi vi så det litt at de var litt slitne andre omgang. Men også Monaco, og, så det var begge. Så det er bra at pausen kommer snart, at de får sånn en uke, 10 dager å slappe av. Vi må ikke glemme også at vi skal spille mot Monaco I Trophée des Champions, og det på 5. januar på en søndag. Det interessant. Og ja, det spilles I Doha I Qatar.
Ja, det veldig interessant å se denne kampen når du vet at vi kommer til å møte I en finale om bare noen uker, og jeg synes også at det veldig kult å se at hvis vi går tilbake 2 sesonger og hører på podcastene våre, så klager vi på at vi konsentrerer oss I 20 minutter I første omgang, og så det sånn full kaos fordi konsentrasjonen dropper, mens I 2 siste kampene så har vi hatt 15 minutter med dropp I konsentrasjon. Resten av kampen så har vi vært veldig involverte, og jeg håper at den formen kommer til å fortsette, fordi når vi på ballen, når vi fokuserte, så kan vi gjøre en forskjell, I hvert fall mot de store lagene I liga, Och vi får se mot City, kanske också mot de stora lagarna I Champions League.
Ja, den dropp I koncentration. De har börjat med det, som du säger. De har börjat att droppa lite koncentration. Alltså, vi tog mål mot oss. Det som är kul är att de tog den det som skedde, mål mot oss och vridde den till något positivt och något motiverande för att komma tillbaka och göra en comeback. Och de tänkte sig att vi kanske avslutar året med tapp I liga. Det vi går för är en unbeatable säsong. Vi må pröva att få det till. För exempel, alltså, det är något som har motiverat dig. Men och en spelare jag har kanske lust att snacka om det är Gonzalo Ramos som kom in. Hans första beröring, hans första touch är ju en heading rätt I mål. Att det är 3 minuter. Det är fantastiskt. Hans expected goals var 0,17 och bara kom in, ta ett skudd på mål och skåra. Om han är en super sub och vi tränger en nominee och signerar en sån nominee som kan starta varje kamp, det kan hända. Men jag för att hvis vi har chansen och han börjar kampen, han kan leverera. Hvis han klarar att leverera sån I 3 minuter, han klarar att leverera och mycket mer. Hvis han spelar från begynnelsen och blir integrerad I startelva.
Och inte bara det att han idag eller igår för vi spelar podcasten in en dag senare men inte att han bara igår skårte på 3 minuter men han har en sjukt bra liksom tid goal ratio det är överraskande hur mycket han skårer I förhållande till hur lite han har varit på PSG sin banor. Hvis du tänker på hur mycket han var på bänken I fjor och hur mycket han har varit skadad I år. Det är inte rart att han inte har så många mål att han inte är vår toppskårer för han har varit väldigt mycket borta från banan men jag tror han skårer vart 70 eller 80 minut som är mer än var kamp det är sjukt bra stats det är sådana Ballon d'Or stats hvis du spelar alla kamperna så det hade varit väldigt fräckt att nå si ah nej det är inte bra fotboll för han har varit skadad I så många månader eller han var mycket på bänken. Mm. Han levererar sjukt bra och han kan bara göra detta mer och mer och mer. Så som jag sa det är det folk klagade på för att Vinicius inte fick Ballon d'Or. Han fick sån 30 mål. Mm. Alla var han I full revolution. Så jag syns att han levererar ett väldigt bra comeback och jag är väldigt väldigt förnöjd med det han gör. Och definitivt jag tror han kommer att vara en nyckelspelare för att göra skillnaden speciellt I Champions League där vi är lite sån på kanten. Och att han kan verkligen vara en stor spelare för oss I dessa situationer.
Ja, hvis han håller sig frisk och inte blir skadad. Men ja. Lee Kang-in han också kommer in. Jag för att han Lee Kang-in en av de spelare hvor jag vet inte vad hans position är. Mm-hmm. 99% av passningarna han gör är baklängs och den alltså de 1% passningarna framöver, de är fantastiska passningar. Men vi ser det så ofta han jag kan inte placera han på banan. Jag vet inte vad typ av spelare han är. Vad han bidrar till laget. Annat än energi och hans. Men han är lite för ivrig. Han är lite för mycket när det kommer till den defensiva rollen. Han går väldigt tidigt I tacklingar. Han gör inte den jobben väldigt bra. Så han spelar nästan som en 16-åring på den toppnivå. Att han, det är lite för mycket hela tiden, väldigt explosivt, väldigt, väldigt för mycket att han blir bränt ut med en gång han kommer in. Och vi får se nog mycket av, alltså, vad är det han bidrar till laget? Sant? Alltså, det är lite samma som när vi hade Soler på laget. Vi vet att han är en toppspelare och vi ser det nog med Soler för exempel, att han gör väldigt bra I Premier League. Han passar in I systemet mycket bättre. Men det är ett land att Luis Enrique finner I Lee Kang-in som jag klarar att förstå vad andra spelare kunde inte ha fått till på en måte. För exempel Asensio.
där kanske bara prata att han satsar på vår framtid.
Mm.
För de sista kampen vi har sett från Asensio så känner jag att han inte har levererat något väldigt mycket positivt för kampen. Och jag tror att liksom, spelare som Likangin som är så unga kan tjäna på bara på att göra det, pröva sig. Liksom, det är sån säger Emri blev den spelaren han är idag. Det är sån du gör en forskel egentligen. Och jag tror det kanske bara är en sån slags hurtig formation av Likangin, för jag känner att han har på en måte den entusiasmen som må til for å spille for PSG, og det han gjør riktig beviser at det er noe der. Det er litt som Barcola, ikke sant? Han, akkurat nå, han leverer veldig mye positivt, men du føler at det er litt sand i maskinen, og at han ikke helt får til alt han vil, men det er rett der, ikke sant? Det er litt som Désiré Doué. Jeg føler at fotball, hvis vi er for raske i fotball, og hadde sagt, åh, Désiré Doué er en dårlig spiller.
Mm.
Så hade vi gått glipp av mycket som har skett i de sista tre kamperna. Vi sa var sån Barcola var sån nu är han färdig. Så och så kanske vi går glipp av något som kan rädda oss om 3-4 kamper. Mm. Det är lite som med alla dessa spelare, liksom att det går lite upp, det går lite ned och hvis du ikke på en måte tar tak i muligheter, så gjør du det litt det vi har gjort i de 4 siste årene, ikke sant? At veldig sånn, åja, en kuku bommer på en straffspark, ha det bra. Jag blir också förresten sån.
Ja.
För varför inte?
Ja. Men alltså du är jag tror han kan bli en toppspelare för oss och under Luis Enrique jag tror han kan hjälpa till att bli det och så byta position hans från det vi var vant till för till en mer sån offensiv roll, kanske en fake knee. Jeg vil ha sett han mer, altså jeg har lyst til å se han mer på benken og ha Ramos som den nomini i startrollen og så få han inn hvis vi trenger den mer kontring, press, altså sant, kjapp kontringsspill med Barcola og Dembélé fremme og få han inn som innbytte der, men starte kampen med Ramos litt mer organisert, sant? Alle de lange baller, vi kan se at endelig vi klart å score fra en corner, direkte på corner, sant? Altså, det er sånne ting vi har lyst til å se, men også Ramos alene kan ikke bære hele laget, han ikke den type spilleren. Han ikke en Messi, han ikke en Mbappé, han ikke sånt, en Totti, sånn toppspillere som kan bære laget. Men han en fantastisk lagspiller og skårer mål. Så ja, Doué i den rollen kan være fantastisk. Og selvfølgelig, han så fleksibel at han kan spille på høyre og venstre sider. Og hvis Barcola må være ute eller Dembélé er ute, sånt. Så han veldig fleksibel i den rollen. Og väldigt ung, vi måste glömma det. Och han har sån prislapp, väldigt hög prislapp när vi köpte han, så det är mycket stress på han kanske i bilden av säsongen. Men nu har han börjat att känna det att nej, du är en del av laget och det är viktigt för laget. Och det går fint hvis du sånt bommer här och där, men alltså det är den långsiktiga vision som Luis Enrique prövar att få till som vi må fokusera på.
Och så tror jag att vi inte må glömma att Ramos har varit skadad i väldigt länge, ikke sant? Jag tror att det är det samma med Lucas Hernandez, ikke sant? När han kommer att vara verkligen frisk och verkligen 100% tillbaka, så tror jag inte vi kommer att se att Zaire Emery och João Neves byter om på varje vänsterback.
Ja.
Det kommer att vara Hernandez sin ställning, men för att på att ge den tid att jobba sig in i säsongen igen. Så tror jag att de är lite mer inbyttare och jag syns det är väldigt bra för det har varit väldigt väldigt skipt om de blev skadet liksom rätt efterpå.
Ja, Fabian Ruiz, en spelare som vi kritiserar ofta, men han hade en bra kamp. Superbra passningar, många av de som framöver, han var alltid där vi trängde han, om det är på vänster sidan eller på höger sidan. Skudd, han tog 2-3-4 skudd sant, på mål. Han prövar sig, sant? Vi måste glömma att ett av målen sant, var på grund av skuddet som han tog och kön, han klarade så sant, ja, räddade han, alltså den ballen fallt till Dembélé. Så ja, Väldigt bra. Väldigt bra av Ruiz. Jag hoppas att vi får den Ruiz tillbaka. Alltså Ruiz från Spanien, Ruizen. Och Ruiz som vi ska förvänta att han ska leverera. För han är en av de spelare som faktiskt kan, inte leda mitt barn, men kan vara en av de som håller den tempo, alltså kan du säga, ändra tempoen i spelet. Han är en av de som är flink med en touch, en beröringspassningar som komplementerar Vitinha väldigt bra. Och sånt, väldigt god framöver. Vi ser att han spelar många gånger inlägg från höger och vänster. Han är inte rädd att ta skud. Sånt. Så han är en sån komplett spelare på mittbanan. Så vi hoppas att se han lite mer fysisk stark och fysisk mer aktiv. Så hvis du tar en blandning av Li Kang In og Ruiz og setter dem sammen, det er den type midtbanespillere vi heter.
Ja, definitivt. Men jeg tror også at Ruiz kan være en veldig viktig på en måte, slags puslespill i en sånn slags super midtbane. Fordi når du ser de største midtbanene, på en måte så har du ikke en naturlig leder. Du har bare tre forskjellige typer spillere. Og jeg tror at det er bra å ha en spiller som er litt mer som Ruiz og ikke bare to spillere som er som Vitinha og João Neves ikke det at de er helt like, men det er litt mer samme stil spillere som ja. Er helt ok men det er bra å ha en slags nummer tre så, som gjør noe forskjellig og som kan bidra med noe ekstra spesielt når han leverer en bra kamp sånn som nå.
Zaire Emery faktisk kan være den spilleren som er sånn en blanding av hva Ruiz gjør, fordi han også tar skudd, han er ikke redd å gå inn i dueller, han har energien, så han kan være den spilleren hvis sånn, vi gir han litt tid og bli den spilleren som vi etter i midtbanen. Men ja, Paris Saint-Germain fortsatt leder ligatabellen 10 poäng föran Marseille som har spelat en kamp mindre än oss, men Monaco var en sån supertest för oss efter att vi har vunnit borta mot Marseille och mot Monaco borta och så vunnit mot Lyon. Så här är de topp tre lagen som var vanskelig for oss på en måte i begynnelsen av sesongen når vi tenkte hvem kan sånn, være de lagene som kan kanskje gi oss litt sånn stressende situasjoner i ligaen. Vi klarte det, sant? I hvert fall i den halvdelen av sesongen. La oss se neste halvdel hvordan det blir. Men ja, neste kamp blir i Lens, og vi spiller mot RC Lens i Coupe de France, første runde i Coupe de France, så det er veldig interessant å starte den med sånn en bang med et stort lag og en fantastisk kamp å avslutte året med, så håper alle ser den kampen, for det er en veldig interessant kamp. Etter det så første kamp for 2025 blir, som vi sa, Trophée des Champions i Qatar mot Monaco, og det er faktisk en viktig kamp. Kanskje ikke mange som ser den som en viktig kamp, men jeg føler at det er en kul kamp å vinne, fordi det var en kamp og så vinner du trofé, som gir deg litt sånn motivasjon videre i sesongen, starte året med seier, med noe som du har vunnet. Jeg fortsatt forstår ikke hvorfor vi spiller den i januar, men det går fint, det er en helt annen å snakke om. Men også januar betyr at transfer window er åpen, så vi må se hva som skjer der, om vi fortsatt har Skriniar, Kolomani og Kimpembe neste år. Det blir veldig interessant. Kanskje vi kan spille inn en episode av Sidelinja og snakke om det.
Ja.
Men takk, Marie.
Takk.
Vi sees. Bye.